Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Erik Engel har skrivit en bok som heter Jag är inte död. Och det handlar om när han växte upp i Jehovas och sen lämnade den. Han bögar sig ur Jehovas. Och idag kommer han hem till mig och pratar om den tiden, förr i tiden, nutid, dåtid, lite framtid. Inte svagt avsnitt alls, om jag får säga det själv. Välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Erik Engel.
Hej.
Välkommen hit.
Tack snälla.
Berätta mer om ditt brev som du skrev till mig på din blogg.
Ja, men alltså, det här är ju tillbaka till 2014 tror jag det var, va?
Ja.
Och du var med i Gils veranda. Och jag tror jag grät hela avsnittet. Men det var när du ställde dig i kyrkan där och sjöng för...
Miss K.
Miss K, så heter ja. Men alltså... Det var en sån himla fantastisk manifestation. Om en liksom lågmäld, men den var så snyggt riktad att stå upp för liksom den man är. Och jag tänkte att det var så mycket saker som du sa som är sånt som jag önskar att jag kunde säga till min mamma.
Mm.
Och säga liksom, försöka att få dem att förstå. Samtidigt som svaren som hon gav dig, Miss K, var precis sånt som jag vet att min mamma skulle säga tillbaka till mig. Så det blev som en dialog som jag typ kände igen.
Mm. Jag tror många fast aldrig har haft.
Och det var så... Även det var så fantastiskt.
Jag minns speciellt när hon sa så här... Du kanske har testat fel män. Mm. Och jag sa... Nej, jag har testat rätt kvinnor. Mm. Alltså det blev nästan som en sånt... det var som att man bara... Här kvällspressen, ska ni få ett citat?
Mm.
Som
mm.
är helt perfekt.
Det var helt perfekt.
Men det är bara sån jag är, Erik. Det är bara... Alltså.
Nej, men för jag kommer ihåg i brev så skrev jag... Skrev in det citatet och sen skrev jag mitt egna citat där min mamma säger till mig det kanske går att medicinera bort. Och då svarar jag nej mamma, det finns inga heteropiller.
Mm.
Det är också en ganska bra rubrik för Aftonbladet. Mm. Hänt extra.
Stoppa
pressen.
Ja. Men försökte, alltså hela Jehovas, de skulle älska ett heteropiller.
Ja, det skulle ju underlätta väldigt mycket. För jag tror att för dem så är den här HBTQ-debatten är ju jätteproblematisk för dem. Därför att lika mycket som de på något sätt vill stå för att Gud har skapat alla till sin avbild och att man på något sätt ska vara den man är, så finns det ju en jättetydlig gräns.
Mm.
För när det inte är dig längre, utan det är en livsstil du väljer.
Precis, och då är liksom inte själva kärleken är inte så farlig, men det är själva liksom penetrationen och slickandet och sugandet som är haram.
Och det är så himla sjukt att de går så snabbt också in i de detaljerna.
Precis, man bara, wow, vänta, jag har inte sagt något, utan it's your, alltså det är not the brain.
Till och med deras nya bibel så...
Johan, man bara, jag vet vad du har drömt om på nätterna.
Nej, men till och med deras nya bibel så står det då förklaringen till att de använder homosexuella i sin nya översättning. De har ju en egen översättning som de anser är mycket mer korrekt. Och då använder de då, det står att inte de homosexuella ska få ärva Guds kungarika. Och i förklaringen till de här två grekiska orden så står det då att det här representerar den aktiva i ett homosexuellt förhållande och det andra det mer passiva. Jag bara, men alltså, är det någon som lever aktivt och passivt längre?
Oh,
var inte det liksom en klyscha som
nej, vänta, de tror aldrig har funnits? Och...
Ja, och liksom att säga att en är kvinnan i förhållandet och en är mannen.
Har de inte hört om reverse? Nej, vad heter det?
Nej, men jag tänker vi två kvinnor hemma.
Ja, precis.
Nej, men alltså, vem tänker den så längre? Tänker jag. Men de tänker så. De skriver ju ut det så tydligt. Och då sitter de här grupparna liksom, i New York och liksom...
Tror du inte att de suger av varann?
Jo, massor.
Ja.
Det är ju supersnuskigt på gång.
Har det varit någon sån riktigt bra bögskandal inom Jehovas? Alltså nu räknas inte du.
Nej, fan vad tråkigt. Jag tänkte jag ville dra mitt strå till stacken. Ja.
Nej, men det måste ju vara så som i alla andra samfund.
Ja, men alltså det finns ju, det här är ju rykten bara, jag har ju ingen bekräftade källor.
Såklart.
Men jag vet att det, i liksom alla länder, eller många länder, finns ett huvudkontor då för Jehovas vittnen. Nu, det fanns ju Sverige förut, nu finns det i Danmark. Och på några av de här huvudkontoren så är det ju som så att, alltså, är du ogift och är det till exempel som man, så kanske du delar rum med en annan då, så man är två stycken. Och det är klart att det förekom lite smått och gott under täcket där säkert. Mm. Men det är också sånt där som är, man får ju tänka att de här personerna som då begår den här synden får så extremt dåligt samvete också, ja, för att de befinner sig i Guds hus, och så går de och bekänner, och sen kanske de får någon typ av, inte straff, men då säger att de kanske inte får jobba kvar på det huvudkontoret, eller så får de liksom restriktioner eller någonting. Det är superknäppt, men det är absolut så. Måste
det också finnas massa psykopater där som bara inte känner någonting och liksom gör lite vad som helst.
Ja, men tänk alltså,
gud, vad vet jag?
Nej, men jag vet, alltså, nu känner jag så här, ska man säga, alltså det finns ju så extremt mycket vackra män överallt i världen, men jag tänker de här frireligiösa vackra männen är ju, det är någonting attraktivt, det är oåtkomliga.
Jag vet, Latter Days.
Och det vill de
den
ju.
Den har du sett, va?
Ja. Men sånt där googlade man ju.
Ja.
Innan Google fanns. Altavista.
Altavista man, gud vad jag gjorde det. Ah,
ja, jag skrev alltid in typ en kändisnamn och sen ordet shirtless.
Oh,
vet, när man kunde bara bildsöka.
Mm. Jag googlade faktiskt häromdagen. Tom Hardy naked. Nej, det är ingenting att oa över, Erik. Det var en liten fågelunge, det var hemskt.
Nej, men fast vi pratade ju om det här. Att det är ju pussel, det finns en pusselbit för oss alla.
Mm, han har nog flera pusselbitar, kan jag tänka mig. Jag vet ingenting, men jag kan tänka att det står pusselbitar på rad.
Kom, min favoritbild jag hade var han heter Matthew McConaughey. I en liten, det här är så pinsamt, i en liten spetsskjorta och läderbriefs i så här lite så här harlekinljus, som jag då laddade ner och hade som bakgrund på min dator på ett privat inlogg så inte mina föräldrar skulle kunna se det.
Hur gammal var det då?
Nej, men kanske 18, 19 någonstans.
Ja. Men när,
jag är ju väldigt sen i allting, det är det.
Alltså, det är väl inte sen. Alltså när jag var 18, 19 hade jag inga tydliga riktlinjer i min sexualitet.
Nej, okej, okay, ja.
Och det är inte för att mina föräldrar är katoliker.
Nej.
Det är för att jag bara var förvirrad.
Ja.
Men okej, när du var 18, 19, då bodde du hemma.
Precis, jag skulle precis flytta hemifrån.
Var bodde du då?
Då bodde vi i Eskilstuna.
Mm. Är det ett stort Jehovas fäste?
Nej, alltså de finns lite överallt. Men Eskilstuna blev lite speciellt för att Jehovas vittnen hade på den tiden en stor lokal i Strängnäs. Och då var det liksom 30 minuter att åka dit, så det var nära när det var liksom sammankomster där. Och sen var det ungefär en timme till det svenska huvudkontoret. Så att det var någon typ av
men
bra mellanläge.
Men ni bodde ändå
liksom
där för att det fanns en närhet till.
Ja, men det fanns liksom en aktiv och bra församling, och det fanns liksom mycket att göra, och det var liksom en bra känsla. Och det viktiga, nu var jag liksom 18-19, men det viktiga för mina föräldrar var ju hela tiden att vi skulle ha en trygghet i vår liksom religiösa uppfostran och gemenskapen. Så det var därför vi växte upp i Norrland. Så flyttade vi dit när vi var 5. Och då liksom var det en församling som var liten. Vi predikade mycket, vi var en del av gemenskapen. Och det var också,
när du säger vi predika, menar du att du som barn stod och predikade då?
Ja, alltså man är ju med. Man är ju med när man ligger i barnvagn liksom. Och sen kanske när man är 3, 4, 5 så kanske man står bredvid och räcker fram en liten traktat.
Vad är det?
En liten så här folder.
Jehovas hatar inte foldrar. Jehovas står typ för 50% av papperstillverkningen i världen.
Ja, men jag har ju fortfarande problem med alltså, vissa jobb jag haft när man säger ja, ge vägen så här, informationsfolder till folk. Så här. Ja. Jag bara, nej.
det sitter för långt för nära.
Jag bara, vem vill läsa liksom? Så här, ja. Som en sån kitschig paradisbild. Men du vet, när man står där som 4-åring lite kavat så är det jättegulligt. Mm. Och sen kanske när jag var 7-8 så fick jag börja liksom ha mina egna framställningar. Alltså när jag kom, knäckade på så fick jag prata och så kanske pappa och mamma stod bredvid. Men då var jag så här, hej, jag heter jävla Erik, ansvar. Ska berätta om Bibeln. Och sen ju äldre man blev, desto mer duktig blev man kanske på att prata och förklara och läsa ur Bibeln och ta diskussioner och sånt.
Du var där. Väldigt duktig, har jag hört.
Har du hört det? Ryktet har spridit sig.
Ja, alltså. Du har sagt det själv.
Du har sett den filmen. Aj då.
Precis. Nej, men du har varit otrolig.
Ja, men jag tyckte det var kul också. Sen tror jag att någonting som jag har faktiskt tänkt på det här rätt mycket de senaste veckorna av någon anledning, men lite av grejen när man kom och knackade på var att man liksom var ganska mycket ett tomt blad. Jag hade såklart ett tydligt syfte varför jag knackade på.
Mm.
Men min taktik var att personen jag knackar på hos ska öppna sig och berätta om sig och sitt liv. Och då behöver man liksom vara lite grann ett tomt blad eller liksom bara lyssna och ta in.
Otroligt att du tyckte att du var ett tomt blad. Så 11 år i Jehovas kille. Liksom det är allt annat än tomt. Eller inget barn är ju tomt.
Det, men jag tyckte ju innerligt om människor.
Ja.
Det var då.
Nej,
det är det
du känns ju ändå som att du gör samma sak nu fast du har bytt ut Bibeln mot glasögon.
Ja, det kan man ju säga. Eller så har jag bytt sida i kampen.
Precis.
För eller mot Bibeln. Precis. Nej, jag är inte mot Bibeln på något sätt, ska jag inte säga. Men, nej, men precis. Men det var liksom, jag tyckte det var kul att prata om människor. Man fick höra mycket. De öppnade sig, berättade. Sen så var det såklart jättemånga som bara stängde dörren och liksom, det är ju inte varje dörr man får prata.
Nej.
Men ju äldre jag blev, desto mer upplevde jag att jag fick verkligen fina samtal med människor. Och hade jag inte varit ett Jehovas vittne så hade man säkert så här kommit in och druckit ett glas vin och blivit asbra kompis med jättemycket folk. Men det fanns
fast ju liksom, då hade du kanske, varför skulle du knackat på en dörr då?
Nej, men det är ju det, då hade man inget syfte längre.
Nej.
Typ så att, ja. Ja, det är en märklig tid.
Under huden.
Jag tänker på alla människor som kommer ut som är icke-straight eller icke-cis har ju typ en så resa. Jag kommer ihåg när jag låg i min säng och bara, vet du vad, Karin Singhild, nu är det dags för dig att erkänna att du inte är heterosexuell. Kommer du ihåg ditt sånt moment?
Nej, men absolut. Jag minns att det hände väl kanske i flera tillfällen att man liksom, alltså känslan fanns där, jag visste liksom att jag är homosexuell, men jag kommer så väl ihåg när jag, ska man säga, surrender eller liksom bara inte orkade kämpa mot längre, och då hade jag varit jättekär i, jag kallar honom för Örjan i boken, alltså den perfekta mannen. Alltså vi hade så jävla kul ihop och vi åkte skidor och vi predikade och jag var så här, det här är mannen liksom i
hur
mitt
gamla
liv.
Hur gammal var ni då?
Nej, men jag var väl 24-25 och han var han 35, lite äldre, alltid att äldre män. Men han hade någonting som jag var så här, sen typ när jag googlat honom igår så det inte, jag tror han är gift nu också.
Inte med en man, va?
Nej, det känns, jag är jättebesviken på att han, ja, det är han säkert fortfarande också. Det är han, det känns som det. Jag tror inte han skulle lämna. Nej, men hur som helst, men efter vi hade varit i Sälen ihop med lite andra människor i församlingen, så hade vi åkt bil liksom tillsammans hela vägen hem. Och släppte han av mig. Och jag bara, när han åker liksom, så står jag där och liksom bara, nej, men kom in och sov med mig. Alltså, vet du, det kändes så himla konstigt.
Så du var så gammal när du erkände det för dig själv?
Och då kom jag ihåg att jag la mig på min säng och bad till Gud. Och sa då första gången högt att liksom, Gud, jag är homosexuell, förlåt. Men liksom, vad ska jag göra?
Vad hade du för relation till Gud då?
Nej, men Gud har ju alltid varit min bästa vän. Och det är det som är, för mig som barn så var ju det en sån himla trygghet. Att jag visste att Gud alltid fanns där. Och att han liksom var, om jag gjorde honom glad så skulle mitt liv bli jättebra. Och framtiden och allting.
Så det var också liksom en Gud med pekfinger?
Ja, och det, ja, absolut. Men det konstiga är när man, alltså när man tittar tillbaks, där och då, så ser man ju inte pekfingret, utan man ser, man kallar det för Guds kärlek. Att, gör som Gud vill, för han tar hand om det, han vet bäst. Man liksom lämnar över kontrollen till honom. Nu i efterhand så ser jag ju både liksom hjärntvätt och pekfinger och jättetuffa ramar. Men det var som att man liksom manades till ett visst typ av beteende eller rätt beteende. För att det är liksom Guds kärlek och då kan du visa att du älskar honom.
Men förutom att älska honom, var du också rädd för honom?
Egentligen inte. Och det var det som var lite speciellt. Jag var inte rädd för Gud, men jag var jätterädd för demoner. Och liksom den onda sidan, Satan och demoner och liksom allt hemskt som kan hända.
Hur mycket snack om det, eller?
Ja, oh, gud ja. Ja, alltså alla de här liksom episoderna i Nya Testamentet när Jesus liksom driver ut demoner och sånt där. Det var ju, oh, jag var så mörkrädd och jag var så rädd. Och i tonåren fick jag ju panikångestattacker där jag trodde att jag blev demonbesatt.
Jag skulle precis fråga dig, liksom, vad tog all den här, att lägga band på sig själv?
Mm.
När man så här trycker bort sina känslor, lägger locket på den kastrullen. Vad tog de känslan, vad tog din själ vägen under så många år?
Nej, men det finns ju en härlig mänsklig uppfinning som heter onani. Så det var ju spännande.
Men det var väl utforska.
Ja, det var ju det. Men det är ju någonting som jag faktiskt vet först alls information. Men det gör ju alla. Alltså, menar, även, alltså det är liksom, det går ju inte.
Alltså vet du hur sjukt det är att det... jag inte gjorde det när jag var liten? Och jag är så sexuell person.
Mm-hmm. Du sparade allting tills... later in life.
Jag var 40.
Ja.
Och jag förlorade oskulden. Precis.
Nej, men alltså det är ju... Nej, men skämt åsido. Alltså jag tror att för mig så blev det ju... Det konstiga liksom med retoriken kring homosexualitet är att man pratar om det som en törn i köttet. Så ju
jag... Man bara, jamen.
Ja, men precis. Man bara, jag vill ha en törn i mitt kött. Nej då. Men ju mer man liksom kämpar emot... sin då naturliga egentligen dragningskraft, desto starkare visar man att man är för Gud och desto mer hjälp får man. Så man blir som en så här självuppfyllande profetia varje dag. Mm. Och varje dag man inte gör någonting fel eller syndar så blir man ju bara så himla stark i sig själv.
Mm.
Så att energin går ju liksom såklart in till att kämpa emot och sen så liksom får den här egna bekräftelsen hela tiden, att okay, nu gör jag som Gud vill. Mm. Men såklart, alltså jag menar... Alltså jag var ju helt besatt av romantiska komedier.
Mm.
Jag var ju väldigt så här sucker för liksom romantik och Jane Austen. Och satt och drömde mycket och liksom fantiserade om den här vackra mannen som ska komma.
Men när du fick de här panikångestattackerna, för det är ju, det har jag också lidit mycket av, det är ju bedrövligt. Mm. Alltså det är ju fruktansvärt. Mm. Tänkte du att det var demoner då?
Mm. De kom krypandes genom tårna. Ja, och så kunde jag känna hur de så här bit för bit tog liksom min kropp. Och sen så, de kom aldrig längre till midjan, för då var jag så här, jag lyckades liksom bryta det på något sätt. Men det var så verkligt att, jag bara, men vad gör, alltså om jag blir demonbesatt nu, vad gör jag då liksom? Vad gör man? Vem ska komma och driva ut den demonen, eller hur liksom? Och samtidigt så sjukt, den sommaren så var, du vet den serien Days of Our Lives, så var det ett episod när en av dem var demonbesatt dessutom. En hel sommar liksom. Nej. Du vet hur långsamt det går.
Ja.
Man får inte kolla på såpoperor. Men vi var hemma hos en annan familj som tittade på den lite då och då. Och så fick jag
alltså
se
en
lite.
En vittnefamilj.
Ja. Jag vet. Fattar hur olidigt. Och hur dåligt. Och hur dåligt.
Men finns det slappa vittnen som är så här,
Ja. Ja, men det är det som är. Det är en samvetsreligion. Så jag menar, du har ju ramarna. Sen kan du vara bättre eller sämre.
Romerska katolska kyrkan. Väldigt mycket samvetsreligion också.
Ja.
Ask my parents. Ja.
Hatat att jag hade så himla tuffa samvetskvaliga tiden. Tänk om jag inte hade haft det, var skönt.
Men jag har inte haft det. Jag har ju vuxit upp helt perfekt. Jag har ju bara vuxit upp med att så här, Gud är god, Gud är solidarisk, Gud älskar dig. Alltså, med liksom typ, vi har läst, alltså minst, vi läste kanske barnens bibel lite, vi bad kvällsbön. Men jag var helt uppfylld av Gud. Och alltså på ett helt så... natur, alltså.
Men inga så ultimatum, typ om du gör så här så kommer Gud att göra så här, eller?
Nej.
Nej,
nej, nej. Mina föräldrar skulle aldrig hålla på så där.
Och helvetet, har... helvetes rädsla?
Nej, inget sånt. Det kan ju också bara varit att jag inte lyssnade så någon, men jag tror inte det. Men däremot kan jag tänka mig att de själva har hållit på så där i sitt huvud. Det vet jag ingenting om.
Bikt? Biktade du dig?
Nej, men jag är inte född katolik.
Mm.
Min mamma kom hit och sen min pappa.
Okay.
Nej, mamma när jag var 12 och pappa när jag var typ 22.
Mm.
Så nej, inget sånt. Men jag menar, det spelar ingen roll. Det är svårt nog att vara en människa.
Ja,
men nej, men jag har tron med mig på ett helt fantastiskt sätt som jag önskar alla hade. Och jag var ju väldigt noga med att typ döpa vår son och sådär.
Nej, men jag har ju en sån himla... komplicerad inställning, därför för mig blir det en slags... Min gudsbild jag växte upp med är så dominant.
Mm.
Så även om inte jag tror på det, men så fort jag närmar mig för mig själv, liksom en kyrkligt sammanhang eller ett kyrkligt samtal eller så, så känner jag hur jag liksom ramlar in i... Fast Gud är ju så här. Gud vill så här.
Mm.
Och jag märker också hur jag fortfarande då tänker att fast jag vet ju mer om Bibeln än vad ni andra vet. Mm. Den här liksom högfärdiga religiösa känslan. Så att jag har liksom verkligen lagt locket på. Och sen tänkte jag, det var någon vecka sedan, så kände jag så här. För jag tänkte gå på en mässa, en kvällsmässa, för att lyssna. Jag kan tycka det kan vara kul. Så tänkte jag, har inte jag gett tillräckligt med tid till Gud i mitt liv? Och liksom då blir det så komplext igen. För jag känner att jag vill ju ändå gå och lyssna. Jag är nyfiken. Men jag kan också bli så här, men jag har ju gett 25, alltså heltid 25 år. Jag sa nej till mig själv på grund av Gud.
Men jag menar, nu
vad gör man då?
Ja, men det är väl verkligen dags för dig att hitta en ny relation. Alltså ett nytt förhållningssätt till din egna tro. Att det inte bara ska handla om Gud eller samfund, utan din relation till Gud.
Mm.
Din relation, alltså din tro. Alltså, för mig har det varit så lyxigt att det är det enda jag har tänkt på någonsin nästan. Men hur ser din tro ut nu då?
Nej, men den är ju... Jag beskriver det som en sån här neutral inställning. Att jag är intresserad av religion. Jag älskar religiösa samtal. Läser rätt mycket om liksom olika religioner och vad som händer. Så man följer det, men jag kan också känna att det inte är för mig just nu. Och jag kan också känna att jag har fått uppleva så mycket. Sen kan man alltid se att det finns en gud bakom om man vill. Men jag tänker att jag har fått uppleva så extremt mycket spännande människor och situationer och kärlek sen jag lämnade församlingen. Och då blir jag så här, men är det liksom att tro på människan? Är det en tro? Att tro på den kraften vi har i varandra och tillsammans och i sig själv.
Ja, är det en typ av tro?
Men då gör man sig själv till Gud, och det är ju att det är att härda, har jag fått lära mig när jag
växte
upp.
Det är det.
Ja.
Men jag menar, det är väl också att Gud ger dig redskapen att formulera sånt.
Ja, men det är ju precis den tanken som blir kvar. Att det kan ju vara så. Men jag har ingen aktiv gudstro, det har jag inte.
Du har ingen oaktiv gudstro heller. Alltså jag menar, den ligger väl en där då?
Och puttrar. Ja, men den är komplicerad och den är väldigt... men jag tror också så här, jag tycker om att prata om det. Och jag tycker att det känns också som att så bra att det inte är traumatiskt. För det kan ju också hända när man har växt upp i en sekt eller samfund att det faktiskt är trauma.
Men när slutade det vara traumatiskt för dig?
Nej, men det var ju som olika steg. Mitt första trauma var ju först och främst att min familj vände mig ryggen. Det var ju
när du kom ut?
När jag kom ut. Och det var mitt absolut första trauma.
Berättade du för dem? Jag är bög.
Ja, men jag berättade för min mamma först. Bara så här, en vanlig kväll. Bara, hej mamma, jag är homosexuell.
Hur togs det emot?
Nej, men det var ju så konstigt. För när hon stängde av tvn långsamt. Och sen så... Hennes första fråga till mig är ju då, kommer du att lämna församlingen? Och då var jag såhär, nej men det vet jag inte, det har inte jag bestämt än.
Och då
så,
var du 25?
Jag var 25. Så satt hon tyst en stund. Sen började hon såhär, vi har ju tänkt på det här. Och pappa och jag och mormor har ju funderat såhär. Men vi tänkte att nej, men du får köra din grej. Alltså de var inte oroliga så. För jag hade liksom inte, jag gjorde ju ingenting konstigt vad de visste. Förutom att jag googlade. Allt jag visste det. Vad sa man på den tiden? Sa man att man sökte sökmotor?
Man sa att man skulle surfa på internet.
Ja, precis. Det säger jag fortfarande.
Ja, du är inte ung. Jag är äldre.
När Thomas kommer så hem och han bara, vad gör du när du är med telefonen? Jag bara, jag tittar på internet. Han bara, vadå tittar på internet?
Ja, det låter...
Ja.
Var det Matthew McConaughey?
Ja,
men din mamma shirtless. Måste ju varit livrädd. För oavsett vad hon tycker... Så förstod hon ju kanske att det fanns ju risk att hon inte skulle få kvar dig.
Ja, och det var ju den rädslan som såklart tog över. Jag tror också när de kom och tog avsked sen så var det såklart... De hade väl en förhoppning fortfarande. Och det är ju det de säger till mig de få gånger vi har hört under årens lopp. Är att men vi väntar på dig, vi väntar.
Men nu pratar du som att alla har läst din bok. Och det har tyvärr inte alla gjort.
Nej.
När de tog avsked...
Mm.
Det är någonting man gör.
Då nej, dock har det kommit fram flera vittnesmål där andra också haft att föräldrarna kommer liksom och tar ett formellt farväl. Men i mitt fall då så dyker de upp en vardagsmorgon. Jag bor i Uppsala då och har med sig blommor och tårta. Och tänker att vi ska liksom dricka kaffe och äta tårta tillsammans. Och de vet ju inte där och då vilket beslut... Jag kommer att ta. Eller?
Men har de med sig några äldre?
Nej, det de visste var, och det, jag tror att det är så liksom, det som hände liksom bakom kulisserna är att jag hade de här äldstebröderna, skulle två stycken komma hem till mig på eftermiddagen den dagen. Och de har säkert kontaktat mina föräldrar och sagt okej, Erik har bokat ett möte med oss. Vet ni vad han vill eller vad tror ni kommer hända? Och då åker mina föräldrar hem till mig för att liksom säkert då antingen ta farväl, för om jag lämnar församlingen så kommer inte vi kunna höras igen.
Bodde du själv då?
Ja, men då bodde jag själv.
Hade du börjat böga?
Böga? Jag har aldrig inte börjat. Nej, men jag hade ju börjat chatta lite på nätet. Mm. På internet. Mm. Och hittat några så här gayforum. Och sen hade jag ju bokat dejt med en... jag hade faktiskt varit på väg till... Gud, det här skrev jag faktiskt inte om. Det kan jag komma på nu. Jag var på väg till en första dejt. Mm. Som var avbokad på vägen som jag satt på tåget till Stockholm. Mm. Och då kom jag ihåg att jag tänkte... Ja, det är säkert Gud som liksom... varna mig nu så att jag ska inte gå på den här dejten. Sen så här x antal år senare förstod jag att det var en snubbe som bara ville ligga. Och så var det ju inte, det var ju liksom inte, han var inte ute efter någonting annat än så. Men sen i samband då med att jag hade lämnat församlingen bara någon dag senare så har jag dejt med en annan kille, aktiv jag på den tiden. Och hade världens mysigaste sommarkväll. Och vi höll handen, han pussade mig på kinden, det var så romantiskt. Och då var jag så här, okej, nej men det är, it's a gay I am. Mm. Och då kändes det väldigt naturligt och rätt. Och också det jag hade längtat efter.
Ja, gud, det är så uppfyllande.
Ja,
det är ju det.
Och jag kommer ihåg att det var så här... Men det var nog det som slog mig, att det var så himla naturligt. Det kändes inte konstigt, jag var inte nervös. Och sen hade jag ju liksom redan tagit beslutet att jag skulle lämna församlingen. Mm. Så jag kände mig också... Konstigt nog kände jag mig så här ren inför Gud. Mm. Att jag tog ett beslut och sa hej då till Gud liksom på bra villkor.
Var det din... Det var bilden av dig som homosexuell, att inte kunna ha en relation med Gud.
Ja, absolut. Därför att det är ju, det är ju ett, liksom i deras ögon ett aktivt beslut jag tar. Det är en livsstil jag väljer. Det här är ingenting, det är ingenting man föds som eller är. Eller de kan sträcka sig till att ja, man vet det ju inte. Men det de vill säga är ju egentligen att men det är ett val jag gör. Att ligga med en man eller liksom ha en relation med en av samma kön.
Du tänkte inte att... jag kan både ha kakan och äta den i ett annat samfund eller i en annan tid. Liksom att det finns möjlighet för dig att liksom leva ut dina homosexuella sidor och fortfarande vara en god troende. Som det finns ju ändå rätt många sådana människor världen över.
Det otäcka är ju faktiskt att jag hade säkert kunnat vara kvar som ett Jehovas vittne om det hade varit okej. Men då hade jag inte sett alla andra sektmekanismer som liksom finns där. Mm. För mig var det liksom den här frågan om att få älska vem jag vill som var den bärande frågan. Mm. Alltså det finns ju personer, det fanns personer redan då i media eller som man visste om som såklart hade en kyrklig tillhörighet och var homosexuella. Men återigen så kommer min gudsbild in där och stör. Mm. Den är så bestämd. Mm. Den säger exakt liksom vad som är rätt och fel. Och det har varit svårt att komma förbi den. Det är jättekonstigt.
Jag förstår. Nej, men det är inte konstigt.
Men den är så inrotad liksom. Mm.
Under huden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
När du sitter där vid köksbordet med tårta och kaffe med dina föräldrar, försöker de liksom... resonera med dig, eller du resonerar med dem, eller är det så här, det finns bara två alternativ, det är stanna eller gå?
Mm. mina föräldrar är väldigt principfasta. Och är det någonting de har lyckats med så är det att få mig sån också. Ja. Så att det var så himla tydligt när vi satt där att det fanns inte så mycket mer att säga. Och jag kommer ihåg att de försökte inte ens, utan de var ju mer... Jag var ju väldigt, väldigt, väldigt ledsen. Och jag var väldigt uppriven över liksom att de skulle lämna mig och gå. Och också att de skulle se mig som en ond och äcklig människa. Och det gjorde jätteont, för jag... Och det är någonting som fortfarande hänger kvar. Det liksom känns att jag vill vara en god medmänniska, jag vill vara en bra människa. Vad nu det är för liksom, vem som sätter de reglerna?
Det är jag.
Ja,
och du bra. Gör det.
Tack, tack. Nej, men, och, så det gjorde mig så himla ledsen. Och också att de... Jag menar att min mamma väljer Gud framför mig.
Framförallt så väljer hon ju rädslan framför dig. Det är inte, jag menar, det är inte...
Det är precis, och henne, alltså...
Hon kom, kanske inte lyssnar på den här podden, men jag menar, det finns ingen gud i världen som skulle tvinga Nej. En förälder att välja bort sitt barn.
Nej, gud, jag håller med. Och men det är också det som är så... Jag ska säga ordet intressant i det sammanhanget, men att liksom hur en sekt också funkar.
Ja.
Och det är ju det, men om du kan få en person att bryta... det mest naturliga bandet som finns, och ett av de viktigaste banden som finns, så har du lyckats ta kontroll över en människa. Och det är det som är så obehagligt.
Usch, alltså du vet, tanken på att mina föräldrar skulle göra så här mot mig.
Nej, men det är, man tror inte, det tog lång tid för mig att, det tog, alltså första halvåret så tänkte jag, de kommer tillbaks, det, liksom, det här är inga problem. Men sen när jag insett, nej, de kommer aldrig komma tillbaks.
Men det är,
och, så var det ju en krasch.
Jo, men också att det blir så... Hur fan ska du hitta hem i din homosexualitet när den är så ultimat fel att till och med din familj och liksom dina vänner bara, nope, sorry.
Mm.
Har du syskon?
Ja, jag har 3 syskon. Inte i kontakt med någon av dem heller.
Nej.
Så att, och det är också så här, och det är också en grej som jag och Thomas pratar mycket om, för han är också syskon, men och liksom han snackar med sin bror och syrra så här, och kan tycka, fan, jag saknar det. Alltså, syskon är också en sån viktig del av livet. Det är kul med syskon. Man grabbar och har sig och man känner varandra på ett helt annat sätt.
Är de vittnen allihopa?
Yes.
Och det har inte hört?
Ingenting.
Och hade du hört med en av dem, hade du vågat säga det, eller hade du varit rädd för att de skulle få skit för att de hade haft kontakt med dig?
Nej, men det här är en jätteintressant fråga. Därför att de första åren så var ju jag väldigt...
Är det 10 år sedan?
12 år sedan, ja. Mm. Men jag var så himla, ska man säga, jag liksom gick med på deras sätt att behandla mig. Därför att de får inte hälsa på mig på stan, till exempel. Om mina föräldrar eller mina vänner såg mig, så vände de bort blicken och liksom gick
förbi. Har det hänt?
Ja. Och då var jag så här, nej, men självklart, då ska inte jag, eller typ, jag hade en kompis som jobbade på McDonald's, och då så stod hon i kassan där, så var jag så här, men då ska jag inte beställa hos henne för att sätta henne i en obekväm situation.
Men då hon var vittne och jobbade på McDonald's, är inte det en större synd än att vara bög?
Ja, men alltså, ja, det kan man ju... Bibeln säger ingenting om McFeast, men plus med ny Cola Zero. Nej, men då gick liksom med på att, nej, men då kan inte jag gå dit. Och jag kommer ihåg mitt ex, eller min kille som jag hade då, ex idag. Han var så här, han bara, men alltså, skärp dig. Vadå, ska du låta dem behandla dig? Så jag bara, men jag vill ju vara respekterad mot deras tro.
Men du, liksom, det var ju ditt narrativ. Du visste ju inget annat.
Nej, och det har också varit, menar, det har tagit extremt lång tid för mig att hitta rätt språk i boken. Bara också för att jag ville... Det har också pendlat mellan ilska, frustration, eller typ så här, nej, jag ska inte säga någonting, jag ska liksom vara tyst. Och sen bara så här, men vad fan?
Varför skulle du vara tyst?
Nej, men därför att ibland så kommer någon sån här liksom, eller under åren har kommit en känsla av att, alltså när jag skrev det brevet till dig till exempel, då var jag inne i en period där jag liksom inte kände mig bekväm med att liksom vara sektavhoppare. Jag ville typ inte prata om det. Inte för att jag skämdes, men jag kände att jag behövde hitta ett nytt sammanhang och liksom ett nytt liv, och jag kunde liksom inte, som någon sa, så här, vill du bli så sekt-Erik med svenska folket? Jag bara, nej, men det kanske jag inte ville.
Ja, och om du skulle bli det, det är ju inte mer med det i så fall.
Nej, men nu har jag kanske blivit det till slut.
Ja.
sektexpert.
Sektexpert, som jag kallar det.
Den har ju flera nivåer.
Verkligen.
Ja. Det var roligt. Nej, men det har varit liksom att hitta berätta hur jag vill berätta och också berätta hur, att inte döma mig för hur det var då, därför att jag visste inte bättre. Och det var det som blev så intressant när vi hittade den här vinkeln också, att men jag skriver som ett brev till min mamma, därför att det handlar ju också om allting som de missar, allt roligt jag gör, men också allting som har varit jobbigt för mig under de här åren, och liksom allt det som jag, när man i vanliga fall, mamma, vet du vad, det är skit nu, liksom, vad gör vi?
Det eller finns... bara kolla vilka snygga glasögon jag
köpt. Ja, men det är det. Liksom, bara, ja, vi går och tar ett glas vin. Liksom. Och det var faktiskt ett tillfälle efter att min mormor hade gått bort. Så,
var hon vittne?
Hon var vittne också. Och då träffades jag och mamma i Stockholm. Hon kommer in till mitt jobb. Mm-hmm. Och jag kommer ihåg att mina kollegor var ju helt så här, för vi är så lika varandra också. Mm. Så det var så här, var Erik din mamma är här? Okej. Okay.
Alltså, du visste inte om det?
Nej, men hon hade sagt att de kanske skulle komma liksom förbi, men jag var så här, man blir ju också, jag
hur vet, hör hon av sig?
Ja, men hon mejlade eller mässade mig, tror jag. Mm. Men det var för att hon ville lämna, hon hade gjort liksom, ställt ur liksom mormors lägenhet och ville lämna liksom några små saker då, som
ja, då vill hon skulle ändå få.
Ja, men så, då kom jag ihåg att vi gick och åt sushi och drack ett glas vin. Och då tänkte jag så här, ja, men det här, det är precis så här som jag liksom vill att det ska vara. Men så fort jag då nämnde liksom min pojkvän eller någonting, så var det så här superstiff, liksom. Det gick inte att prata om det. Men det var, jag tror det enda gången som vi, men det var också eftersom mormor hade dött, så tror jag att jag har ju varit ganska i tonen. Alltså när jag pratar med mina föräldrar så börjar det alltid lugnt och sen slutar det med att jag blir liksom galen och provocerad så in i bombens. Och jag är ganska svårprovocerad i vanliga livet, men där liksom det bara tänder till direkt.
Mm.
Men det var liksom en av de få gånger vi verkligen kunde sitta liksom och bara prata. Och så. Och då känns det som det är så här det ska vara. Mm. Och tänk vad mycket tid vi tappar med varandra.
Jag kan berätta som en tröst att jag bråkar med mina föräldrar väldigt ofta.
Men inte det också lite skönt ändå då?
Jo, det är underbart. Ja. Jag skulle inte byta ut det.
Nej, för jag tänker det också. Det är det som är livet, vare sig det är liksom bråk eller kram eller vad det är. Alltså det är så det är, men man ska inte behöva ta farväl på det sättet. Det är helt...
Alltså vet du vad, det är helt stört.
Ja, det är stört.
Jag är så jävla respektlöst mot dig. Jag är så trött på människor som bara väljer... Alltså, också, vet du vad, det här är inte Guds tro. Det här är din jävla... Ni är så jävla rädda. Mm. Och säg inte att Gud är sån här. Det är också så jävla störigt.
Ja, men det är taskigt mot Gud. Och det är taskigt mot dem som har en uppriktig tro, där som faktiskt är inkluderande. Och jag kan inte säga inkluderande heller, för en tro... Jag tror att en sann tro, om man får sträcka mig så långt, så ser man människors individuella, liksom, alla är lika mycket värda. Vi kan liksom inte hålla på och klassa in varandra i de här olika facken som vi har gjort, vi människor. Och det tänker jag, det är ju det som den sanna tron liksom ska vara. Det är så, om det finns en Gud, det är så liksom han ser på oss.
Nej, jag tycker att det är... Jag tänker väldigt ofta på när folk går, alltså när folk dör och lämnar jordelivet och kommer upp och möter Gud. Och Gud är så här, men vad fan har du hållit på med? Alltså skämtar du? Har du liksom fördömt ditt barnbarn för att han liksom är bög? Alltså det är liksom inte stenåldern.
Gud, jag och min kompis Lina pratade om det här i julas. Det här med döden, liksom, ja, olika parametrar. Så sa vi, fast tänk om det liksom bara, det kommer bara till nästa nivå, så börjar du om igen.
Och jag bara så här, då blir du med i livets ord istället.
Ja, men så står man där och bara så här, nej men jag orkar inte.
Jag
alltså jag orkar inte en gång till.
Jag kan inte ens tänka på det.
Och vi hade så kul när vi tänkte på det. Ja, nej men då gör vi om förskolan och lågstadiet och gymnasiet.
Man
hamnar
typ
liksom
i Grästorp eller liksom i...
Och så kanske...
Någon riktig vidrehåla i Skåne, typ Eslöv. Jaha, nej, då ska jag gå spela handboll i liksom i den här hallen igen i 9 år. Nej.
Underhuden.
Men du måste ju fortfarande vara så för dig att du håller på att pussla ihop och hitta din identitet.
Ja, men jag gör inte det lite genom hela livet, tänker jag.
Ja, alltså, men liksom, extra mycket. Alltså jag gör också det.
Ja, men alltså det här är så konstigt. Hur ska jag uttrycka det här på ett bra sätt? Men en sak som jag är fascinerad över kring... älskar att det får det att låta så.
Alltså jag bara, tyvärr var det inte du. Det var semlan.
Ja, nej men vad skulle jag säga att... Jo... någonting som har slagit mig väldigt mycket liksom, när jag tänker tillbaka på min uppväxt och liksom hur, vilket jävla självförtroende man har när man som 11-åring vet att man har den enda sanningen. Och jag vet att jag kan mer än alla andra, jag är bättre än alla andra. Och så lever jag med det tills jag är 25. Och har liksom byggt upp någon typ av självkänsla som är kanske inte hälsosam, men den finns där. Jag vet vem jag är. Att vara ett Jehovas vittne i skolan, du vet, när folk... Nu hade jag en väldigt bra, liksom, bra klasskompisar och så. Jag hade inte så mycket problem. Men klart att folk skrek efter en Jehovas jävel och alla visste vem man var. Och det var ju liksom rätt för att knacka upp en dörr och så en klasskompis där. Det var jättepinsamt.
Så, tyckte du det?
Ja, jag tyckte det var jättejobbigt. Det tyckte jag var jobbigt. Typ en klasskompis förälder. Och jag växte upp i en by med 3000 invånare, så jag visste ju vem som bodde i varje hus.
Hur många var vittnen då?
Vi var 40 vittnen ungefär.
Men ni kämpar på.
Men vi
knackar. Var det någon som konverterade?
Ja, man får med sig någon då och då. Det...
någon trasig
själ. Ja, men det är det också. Gud, jag såg ett jättehemskt klipp från människor på flykt nu från Ukraina, där Jehovas vittnen står vid gränserna. Och då står ju det så att de ska fånga upp sina medtroende då, såklart hjälpa dem. Men det blir ju också en typ av... Då selekterar de ut de personer så att de ska få snabbare hjälp, såklart. Liksom. Eller så står de där med sina foldrar och delar ut så att människor ska få hopp och tröst. Och man bara, gud vad det här är osmakligt. Det är så osmakligt. På den nivån. Nej, men det jag ska säga är att jag hade så lång tid att processa min identitet som homosexuell. Så när jag var 25 och kom ut så var jag så här, men jag är homosexuell. Jag visste det.
Och jag... Det är också helt sjukt att så här... Det kravet ställs på HBTQ-personer att man ska veta.
Ja, men det är
skit
det.
Det är ni alla.
Och det här liksom
andra.
Så här ibland, men alltså jag har ju också tänkt ibland så här, jag vill vara så här lite genderfluid, det bara nej, men det gick inte. Och så bara så här, men jag ska vara lite mer queer. Och så bara nej, det enda jag vet är att jag alltså att bli drag queen. Alltså jag vet exakt vilka skor jag ska ha. Jag har till och med köpt dem.
Vad väntar du på?
Nej, men jag vet inte. Jag väntar på en scen att ställa mig på och göra mitt dragnummer till Lisa Ekdals och Gud. Alltså, believe me or not, det kommer att vara episkt. Men
har du något smink hemma?
Nej, alltså det här, alltså jag måste lära mig sminka mig.
Vi ska gå till skåpet, ska du få ett smink på mig sen?
Ja, för alltså jag har försökt att sminka mig en gång, men då ser det ut som min mamma bara, och det kändes bara så här, men
det skulle vara otroligt om du dragade din mamma.
Ja, men det skulle jag
som en Jehovas
tant. Jag tänkte draga min mormor. Min mormor var ju hon var ensamstående mamma i Aten då. Och försörjde sig som jazzsångerska på barer. Hade såna stora såna här, vet, plastörhängen.
Inte det här, var det innan hon blev vittnare?
Innan hon blev vittnare. Och det var så fantastiska klänningar. Hon var så jättevacker så. Och jag var så här, jag vill göra min mormor som drag. Det är jättekul.
Ja,
så det är min stora dröm så. Men jag tänkte, för mig så var det väldigt, det som var så sjukt var också att jag också visste väldigt snabbt vad jag ville och inte ville, till exempel sexuellt. Alltså så här, jag kommer ihåg att jag var min första dejt, liksom, eller första gången jag låg med någon som var så här, men det var det här var inte så mycket att hänga i granen, tyckte jag. Men jag var inte, det var jag som ändå så här ville att ta initiativet själv, så jag kände så här, men jag kände mig fine. Och så nästa snubbe jag träffade var så här katastrof. Jag var så här, nej, men du vet, vi kommer inte ligga. Så jag kommer ihåg att jag kände mig ganska så stöddig och stark och liksom öven så. Men absolut, identitetskrisen för mig har ju handlat om, varför älskar inte mina föräldrar mig? Eller varför älskar de Gud mer än mig? Och den har ju sänkt mig många gånger. Och sen får man ju då tänka på, okej, men det är inte... Jag brukar tänka, men det är ju liksom Gud, och inte Gud då, men deras Gud har kidnappat mammas hjärta. Det är liksom, han har ju henne som ransom. Så jag kan inte döma mig för det. Men det är det som har varit min stora, varför kan de inte bara älska mig? Varför kan de inte bara vara här?
Och hur liksom tar man sig igenom deras rädsla? Det går ju inte.
Nej, och det här är ju, alltså det här är hela deras liv, och det här är, nu ursäktar inte jag dem, men de har ju uppfostrat oss på det sätt som de tror kommer ge oss den absolut största nyttan i livet, och sen då ett evigt liv. Och sorry to say, but they are wrong. Och den är ju inte heller så härlig att veta på något fel här i livet.
Nej, men speciellt när man, jag menar, dina föräldrar, alltså din familj måste ju tänka på dig varje dag, saknar dig varje dag, och då måste de ju övertyga sig själv hela tiden.
Ja, men precis, alltså precis, du kunde sagt det bättre själv. Det är ju det, den konstanta, de väljer sin tro, de väljer bort mig varje dag. Jag måste ju finnas, men de finns ju, jag tänker på dem många gånger per dag, så dyker de upp och liksom, hur man skulle gjort och liksom vad de gjorde.
Har du koll på dem?
Jag googlar ibland.
Ja.
Jag surfar på internet och tittar.
Men är det som att du ser dem på Facebook? Eller?
Nej, man uppmuntras ju inte till att ha så mycket sociala medier. Och har det man det så är de ofta stängda. Men jag håller lite koll och googlar lite grann och tror jag vet ungefär vart de bor och sånt där. Men jag har ju inte sett någon bild. Alltså jag vet ju inte hur de ser ut.
Det är inte som att du vet om de får barn eller sådär?
Nej.
Tror du att de har koll på dig?
Det är better. Ja, men det tror jag faktiskt. Alltså, det, vare sig de vill eller inte. Men jag tror också att för dem så är det, så vet ju jag att jag talar så öppet. Och liksom när boken kom så är det ju ett superproblem för dem gentemot församlingen. Därför att jag är ju en motståndare till liksom hela Jehovas vittnens församling. Och de tror, jag tror att de, ingen dömer dem, men jag tror att de känner sig väldigt utpekade, såklart. Men de har inte vågat höra av sig.
Tror de smygläser?
Nej, jag tror att de är för rädda. Jag tror inte att de skulle våga. Men om de gör det så kommer de att få en härlig överraskning. Alltså det är liksom...
Tänk sig Under huden, din mammas favoritpodd. Nej, vänta, din pappas favoritpodd.
Jag skulle älska det.
Podd känns så haram också. Ja. Alltså det är djävulens.
Fast liksom. de har ju sina egna så här jv.org nyhetssändningar och sina
har
egna.
Har de egna poddar?
Ja, men säkert. Oh, men de gör ju de här tecknade filmerna för barn som handlar om att homosexuella inte får komma till paradis. Alltså de är ju super liksom duktiga på att producera sitt eget content. Men de är ju
de är influencers.
Men de är också världens sämsta marknadsavdelning.
Under huden. Har du något som du skulle vilja säga liksom? Vad tror du att den är? När Anna var här, Anna Lindman, då sa jag så här, men man får inte glömma typ, det här är inte som att, det är inte som att det är barn som har levt i 100% djävulskap och liksom levt under fruktansvärda förhållanden liksom från dagen de föddes till dagen de lämnade. Det finns ju också jättemycket kärlek och värme.
Ja, och det är det som blir en kontrast. Jag menar, om man pratar anknytning så var ju liksom anknytningsprocessen och hela den tryggheten var ju enorm. Alltså det fanns ju där, men sen måste man ändå erkänna att det finns ju alltid ett mörkt hot om man gör fel, om man går för långt åt något håll så ser Gud det, eller då kan du riskera ditt eviga liv. Uteslutningshotet ligger liksom där alltid i luften, även om det inte är någonting man pratar om så. Så att det är ju liksom tills, alltså det är, ja, det var tryggt och lyckligt och varmt och liksom.
Under din barndom, var du med om någon som bögade ur sig församlingen liksom tidigare, alltså du hade sett det här?
Ja, men alltså både ja och nej. Det är så sjukt, det är en
det kanske inte är termen som just Jehovas vittne använder.
Böga ur sig
från församlingen.
Ja, böga ur sig. Jo. Nej, men i litteraturen fanns det sådana här härliga berättelser om, de hette alltid typ så här José eller Ricardo, och som då bögade ur och sen kom tillbaka och ångrade sig och Gud förlät dem.
Och de hade blivit omvända också.
Ja, men förstår du hur många år det tog innan jag insåg att, men vänta, de här personerna har säkert aldrig ens funnits. Det är ju upphitt. Alltså,
ja.
Ja, men alltså, förstår du hur liksom man blir så tvättad i
och att
så här,
alla var latinos.
Ja, och att... Ja.
Nej, men då sitter det någon sån äldste broder och...
Who doesn't love a latino lover?
Precis.
Nej, men... Men jag kommer så väl ihåg att när jag kanske var, kan jag varit 15-16, det här var innan vi flyttade från Strömsund då tillbaka till Eskilstuna. Så var det liksom ett ungdomsgäng i Strömsund som hängde jättemycket i Sundsvall. Och i Sundsvall fanns det en kille som hette Fredrik. Och Fredrik var, de tyckte vi var så lika varandra i sättet. Alltså jag hade aldrig träffat honom, ever. Och så. Men sen så, något år senare fick jag höra att han hade då lämnat församlingen för att han var...
Du menar att han hade bögat ur sig?
Han hade bögat ur sig. Och liksom så. Vad kan det vara? Säg mitt tredje år, när jag hade bögat ur, så mötte jag upp honom. Och vi har ju en supertrevlig liksom höst ihop. Lite smådejtande så.
Nej.
Tills jag bangar ur och bara så här, nej, men det känns inte bra så. Men hur som haver, vi hade så kul åt att vi var så lika varandra. Liksom att vi, han var liksom, jag var hans kopia tydligen i församlingen. Och han var vittne och sen bögade han ur och sen så bögade jag ur. Så vi gick ju samma väg liksom.
Men finns det liksom inte ett helt gäng med folk som har bögat, läbbat, transat ut från alla de här sekterna, om man nu får kalla det?
Självklart.
Är ni inte ett gäng?
Jo, vi är massor.
Ja.
Hur många som helst. Men det är också så här att jag tror att det, ibland så är ju traumat att liksom bli av med hela sitt sammanhang liksom bromsar upp en. Som är det en sak att absolut jag böger ur och kan leva som jag vill, men jag gör det också med så stora konsekvenser.
Och jag vill också säga, man behöver inte vara HBTQ för att ha bögat ut.
Precis.
Man kan ha gjort det av andra anledningar.
Så att jag tror att ibland kan den processen vara att man är ganska skadad, är traumatiserad när man liksom kommer ut. Och då ska man också ut i ett sammanhang som... Det här upplevde jag i alla fall personligen, att när jag bögade loss i mina unga år i Stockholm, ung 25. Det var ändå en svår värld att komma in i, tyckte jag. Mm. Alltså den är ju väldigt... Man blir bedömd mycket utifrån hur man ser ut eller det är liksom vem man är och så. Och den tyckte jag själv var svår, men jag var också väldigt intrigued, vad säger man? Alltså jag var nyfiken på den, men jag själv tyckte det var spännande.
Men man tror ju också att när man kommer ut så tror man att det finns en lesbisk värld. Alltså jag pratar för mig själv. Det här är den lesbiska världen. Det tog mig... Jag kommer ihåg när vi var på så här, när vi hade lesbisk mammagrupp. Jag bara, Östermalms lesbiska. Folk som... i min värld har ju alla bara varit så här lesbiska punkare. Jag har inte förstått. Alltså, det är klart att jag har förstått, men...
Det finns överallt.
Precis, nu för tiden så förstår man ju att det är... Man kan vara lite vad som helst.
Ja, men, och det är det som är så härligt att liksom få komma ut och uppleva och liksom se. Att det är så stor... Alltså, alla får vara sig själva. Men det handlar också om att miljön man kommer till, att man får vara sig själv även där. För det är också tråkigt om man går från en form och sen känner att jag måste passa mig in i en annan form. Mm. Och även om jag tyckte att för mig liksom gayvärlden var lite speciell, så har jag alltid känt mig ganska såhär, ja, men jag gör min grej.
Mm.
Och sen får det liksom bli det blir.
Herregud. Ska inte du ha en podd?
Ja, alltså jag och en kompis startade för några år sedan faktiskt en podd som hette Penispodden. Som var så rolig att spela in.
Men...
Nej, men sen så, ja, vi proddade den själva och sen så hann vi inte med och sen har inte pratat med den på länge nu. Men det var jättekul, alltså, för jag kände också ett behov, känner alltid ett behov av att liksom avmanifestera penisarna.
Ja, det blir ingenting av det i den här podden. Nej. Men gör din grej, Erik. Absolut.
Nej, fast vi pratade väldigt kliniskt om den och det var ganska roligt.
Uh-huh.
Vi gick in på typ såhär, okej, vet du vad frenulum är för något?
Nej.
Ah, det här är jätteroligt. Det är alltså då den här lilla strängen som går mellan ollonet och förhuden.
Att den kan gå av?
Nej, fast den är, vet du vad den är till för då?
Nej.
Att överföra vibrationer.
Du driver.
Hela vägen ut och ner och upp. Mm.
Som
den kan också gå sönder
om man har otur. Som en gitarrsträng.
Ja, precis som en gitarrsträng. Det är så spännande.
Och gud, att jag gick på den och vi sitter och pratar om penispodden. Nog om det. Jag kommer inte komma till himlen om jag håller på så här.
Du får komma hem till mig då.
Too late.
Det är nästan himlen.
Otroligt att du ville komma hit och berätta om det här.
Ja, men tack snälla. Jag hoppas inte sagt någonting dumt nu bara.
Alltså, det beror på vem som dömer dig. Men inte mig. Jag inte enligt...
Man dömer väl alltid sig själv hårdast, är det så?
Nej, det tror jag inte.
Nej, men då låter vi Gud vara vår domare.
Ja, den snälla guden.
Ja. Ja. Eller TripAdvisor, vi får se.
Vi får se. Tack för att du kom hit, Erik.
Tack
du
snälla.
Du lyssnade på Under huden med Kakan Hermansson och...
Erik Engel.
En podd från Aller Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.